السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد فأهلا وسهلا. Vi fortsätter idag att tala om de saker som kan hjälpa oss att rena våran själ, rena vårat hjärta. Och vi nämnde i förra lektionen att islam lägger väldigt mycket vikt vid att rena ens inre. Man har de inre aspekterna och de yttre aspekterna. Och det inre är själen, det är hjärtat, det är ens avsikter. Och det är det som räknas i slutändan. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Den dagen ingen kommer att gynnas av sina barn eller pengar, förutom den som kommer med ett rent hjärta, ett friskt hjärta. Så det som räknas är våra hjärtan och våran själ. Och därför så sa också profeten alaihi salatu wassalam att Allah kollar inte på våra utseenden. Allah kollar inte på våra pengar, utan Allah kollar på våra hjärtan och våra gärningar. Det är det som är det viktiga. Och Allah azza wa jall har ju sagt i Koranen: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Att den som renar sin själ har sannoliken fått framgång, och den som förnedrar sin själ har sannoliken förlorat. Och det är kring denna vers som denna föreläsning handlar om. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Framgångsrik är den som renar sin själ. Så frågan var då: hur kan man rena sin själ? Och vi nämnde i förra lektionen att man renar sin själ först och främst med ett tawhid, monoteism, att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Vi nämnde också att man vänder sig till Allah och gör dua, att man ber Allah rena ens själ. Vi nämnde också att man renar sin själ genom att följa profeten Muhammad alaihi salatu wassalam och hans exempel, då han var den renaste och bästa människan som någonsin gått på jorden. Och vi nämnde också att man renar sin själ genom att det som då kallas för tesfiya wa tarbiya, takhliya wa tahliya, att man avlägsnar sina dåliga egenskaper och sen försöker att göra goda egenskaper, bra gärningar. Ja. Och vi läser ju från Sheikh Abdurazaks bok om detta ämne, och vi har kommit fram till den sjätte punkten. Och jag förkortar ju vad författaren säger. Och han säger här, den sjätte punkten, att igla' al-manafid allati takhruju bil insan an taskiya wa tub'iduhu an al-fadila wa tuwaqqi'uhu fi ar-radila. Han säger här, den sjätte punkten är att man stänger alla dörrar till vad som negerar och går emot att man renar sin själ. Yani, vad han säger här, att man stänger dörrarna till vad som smutsar ner ens själ, vad som sänker ens själ, gäller de här dåliga sakerna. För att människan är mottaglig. Vi tar emot saker och ting hela tiden, eller hur? Med vad vi ser, vad vi hör, vad vi gör, vem vi träffar. Det gör att vi tar emot saker. Vi suger åt oss vad som händer runt omkring oss. Hänger ni med? Och hjärtat är mottagligt. Och hjärtat påverkas positivt av det som är gott och negativt av det som är dåligt. Ni kommer ihåg hadithen om de svarta prickarna som hamnar på hjärtat när man syndar och går bort när man gör toba, när man ångrar sig. Så vi är ålagda, vi är skyldiga att stänga de här vägarna in till hjärtat, till våran själ, som påverkar oss negativt. Och inte bara öppna dem och göra massa kaos, massa fel, massa haram och låta shaitan komma och förstöra våran iman. Nej, utan vi måste skydda. Om du har en skatt, om du har en diamant, sån här stor diamant som kostar 1 miljard kronor, Kommer du bara lägga den sådär på köksbordet hemma? Sen gå till skolan? Eller skulle du stoppa den i världens dyraste kassaskåp? Eller hur? Om du lägger den bara sådär på bordet, då säger man du är dum, eller hur? Folk kan komma och ta den. Eller hur? Men du låser in den, du skyddar den. Från tjuvar och från dåliga människor och så vidare. Då ska vi se om din iman som är det viktigaste som du har. Ska du inte skydda den? Eller ska du bara lämna dörren öppen så att shaitan kommer och förstör din iman? Nej. Så man måste stänga dörrarna. Och författaren nämner en väldigt vacker hadith som är en liknelse. Där profeten alaihi salatu wassalam säger: Daraballahu mathalan. Allah gjorde en liknelse av en rak väg, siratan mustaqima. Allah gjorde en liknelse av en rak väg. Och vid sidan av denna väg, vänster och höger sida, finns det två murar som går längs hela vägen. Och i dessa murar finns det dörrar. Olika dörrar på höger och vänster sida. Och framför varje dörr finns det ett skynke. Dörren är, yani, inte stängd, men den är täckt med ett skynke. Och så sa han, och vid vägens början eller slut så finns det en dörr. Och där ropar någon ut: Ja ayyuhannas udkhulu sirata jami'an. Människor, går alla in på denna väg. Wala tata'arraju, och halka inte, gå inte vilse. Och det finns också en kallare över vägen. Så när människan yani vill gå in i någon av dessa dörrar, så säger denna kallare: Wayhak. Yani, vet till dig, öppna inte någon av dessa dörrar. Öppnar du dem så kommer du att gå in i dem. Och så sa profeten alaihissalam: Vägen är al-islam. Murarna är Allahs gränser. Och dörrarna är vad som leder till al-haram. Och kallaren i början på vägen är Allah Azza wa Jalls bok. Och kallaren över vägen är al-wa'id. Yani påminnaren som finns i varje muslims hjärta. Så återigen, vad är den här liknelsen? Liknelsen av en väg. Och vid vägens kanter finns det två murar. Alla hänger med än så länge. Och vid, eller i den här muren finns det flera dörrar. Man kan gå ut från vägen. Och de här dörrarna är täckta med ett skynke. I början av vägen finns det någon som säger: Kom och gå den här vägen. Vägen är al-islam. Okej? Okay. Islam är rak. Den leder vart? Till Jannah, eller hur? Men det finns kanter. Det finns murar. Och de här murarna, det är Allahs gränser. Hudud Allah. Yani vad du inte får göra. Går du över muren, in genom dörren, då har du gått ut från Allahs gräns. Du har fallit in i haram. Okej? Okay. Och de här dörrarna är stängda med ett skynke. Och subhanallah, kolla den här method, liknelsen. Profeten alaihissalam, han sa inte att de är stängda med järndörrar. De är hårda och svåra att öppna. Nej, med ett skynke. De är enkla att gå igenom. På samma sätt som det är enkelt att falla in i haram. Är det inte så? Om någon vill gå och göra haram, det är enkelt. Det finns överallt. Det är inte svårt att göra haram. Det kräver inte yani fysisk styrka eller någonting speciellt. Det är enkelt att synda. På samma sätt som det är enkelt att gå in genom en dörr som bara är täckt med ett skynke. Okej? Okay? Så en kallare säger då: Gå denna väg. Och över vägen så finns det en kallare som säger: Gå inte in genom de här små dörrarna, för då kommer du halka. Du kommer gå vilse. Du kommer gå bort från Allahs väg. Och den här kallaren är rösten inom dig själv som uppmanar till gott. Yani, Allah Azza wa Jalla inspirerar dig. Du har en ängel som uppmuntrar dig till att göra goda saker. Gör inte det som är fel, utan följ den raka vägen och följ inte det som är fel. Och här säger Ibn Rajab också i förklaringen på den här hadithen att den här vägen, de här dörrarna, det är synder. Det är avvikelse. Shahawat och shubuhat. Synder i form av bid'a, innovationer, och synder i form av saker som är förbjudna i religionen. Och faller man in i de här synderna, man avviker från vägen till höger och vänster, så kanske Allah kommer att göra så att krokarna över helvetets bron kommer att kasta ner dig i helvetet. På samma sätt som du avviker från vägen i detta liv, kommer Allah få dig att avvika från vägen i nästa liv. Så att du hamnar i helvetet. Beroende på hur mycket man avviker från vägen i detta liv. Så vi har en väg, bröder och systrar, att gå i det här livet. Och det är vägen till paradiset. Och vi har saker vi inte får göra. Dörrar som går till haram. Och går man in i dessa dörrar kanske man inte hittar tillbaka till den rätta vägen. Så man ska hålla sig borta från el-haram, det som är förbjudet. Han nämner också versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ. Säg till de troende att sänka sin blick och att bevara sina könsorgan. Inte göra haram, inte göra zina. ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ. Detta är renare för dem. Den här versen visar en viktig sak som vi talar om. Den visar att Allah säger här renare. Det är renare för er själ att inte kolla på haram och att inte sen göra haram. Okej? Så här nämns det då att håll er borta från haram och vad som leder till haram, så kommer ni att få en renare själ. Hänger ni med? Motsatsen, gör man det som är haram, kollar man på haram, är man med en tjej som inte är tillåtet att vara med, så renar man inte sin själ. Man gör vad som är haram, och gör man det som är haram, så smutsar man ner sin själ. Okej? Så här nämns då att lämna synder är en faktor som leder till att du renar din själ. Kom ihåg detta. Och speciellt ögonen. Och som Ibn Qayyim säger, att de flesta synder, eller vägen in till de flesta av synder, är just ögonen och talet. Och idag ska vi inte tala om hur mycket haram som finns med just ögonen. På tv, på internet, på vissa hemsidor, med öronen, hur mycket haram man kan lyssna på, hur mycket som helst. Och det här gör hjärtat sjukt. Att kolla på haram är inte någonting som kommer att rena din själ, utan du kommer att sänka din själ. Kommer inte må bra av de här sakerna som du kollar på. Så tipset är här att avskärma sig eller stänga de här vägarna. Inte göra de här sakerna som smutsar ner ens själ. Man ska vara mån och försiktig om sin iman, sitt hjärta, sin själ. Och inte utsätta den för sån här fara. Och då helt enkelt stänger man av de här kanalerna, de här vägarna in som förstör ens iman. Hänger ni med? Och det kräver att man begränsar sig. Till exempel, någon, han har sociala medier, han har Instagram till exempel. Han kollar på massa haram på Instagram hela tiden. Massa tjejer och massa musik och massa konstiga videos hit och dit. Och han märker att hans iman sjunker. Vad ska han göra? Vad är det som åligger honom för att få en bättre iman? Han tar bort den. Han behöver inte den. Det finns ingen nytta med den. Eller hur? Får vi stark iman? Får vi kunskap av Instagram? Nej. Det behövs inte. Det är överflödigt, förstår ni? Snarare, forskning visar att man mår sämre av de här sakerna. Facebook eller hit och dit. Sitta och kolla på YouTube flera timmar om dagen. Du vet, ena videon, till den andra videon, till den tredje videon. Och så vidare. Om du märker att de här sakerna påverkar dig negativt, försök att behärska dig själv. Sätt stopp någonstans. Så att du inte utsätter din iman för fara. Han säger sen, Sheikh Abdurrazak, den sjunde saken som renar våran själ är att minnas döden och den dagen vi ska möta Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala säger: Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Troende, frukta Allah och se vad ni har förberett för morgondagen. Varje själ ska se vad hon har förberett för morgondagen. Och det här är det som kallas för al-muhasaba. Att man ställer sig själv till svars. Rannsaka sig själv. Vad har jag förberett för morgondagen? Vad har jag förberett för den dagen jag ska möta min skapare? Och profeten alaihi salatu wassalam sa: Akthiru dhikri aw dhikra hadhim al-laddat, yani al-maut. Tänk mycket på döden. Det som glädjedödaren, alltså döden. Så han säger här att vi ska tänka mycket på döden. Varför? Sheikhen säger här för att el-maut, döden, är el-faisal. Det är det som skiljer på detta liv och nästa liv. Livet av agerande och livet av belöning. Och han säger sen att vi är nu i livet där vi agerar. Och när vi dör förflyttas vi till livet där vi kommer att belönas. Stå till svars för vad vi gjorde i detta liv. Och när vi väl dött så finns det ingen återvändo. Det finns ingen möjlighet att göra mera goda gärningar. Och det finns inte heller någon möjlighet att göra toba. Allah säger wa laysa till toba. Toba, ånger, är inte för dem som gör synder. Hatta idha hadara ahadahum al-maut. Tills döden når dem. Qala inni tubtul an. Nu ångrar jag mig. Nej. Toba, ånger är inte för dem som framhärdar i synd tills döden kommer. Och då säger de, nu ska jag göra toba. Funkar inte. Nu ska du göra toba. Inte när du ligger på dödsbädden en minut, en sekund kvar av livet. Utan det är nu man måste göra toba. Hänger ni med? Så här nämns det då att vi människor kommer att dö. Vi kommer att lämna denna dunja. Och vi kommer att möta Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi kommer att stå till svars för vad vi har gjort i detta liv. Så nu agerar man och i nästa liv belönas man. Och döden kommer att nå alla människor. Allah säger kullu nafsin dha'iqatul maut. Varje själ ska få smaka på döden. Kull innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Allah säger, säg till dem att döden ni försöker fly ifrån kommer att hinna i kapper. Allah säger också aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Att var ni än är så kommer döden att hitta er. Den kommer att komma till er även om ni skulle vara i höga torn, instängda någonstans. Det spelar ingen roll var du är. Döden kommer. Och subhanallah, som Uthman radiyallahu anhu sa, han talar om att förbereda sig för den dagen man ska dö. Att dödsängeln, han är på sin färd. Han har inte missat det, han har inte glömt bort det. Du står bara på turordning. Han går från den ena till den andra. Och din tur kommer. Och tro inte bara för att du glömt bort dödsängeln att han glömt bort dig. Nej, 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 nej. Han vet mycket väl när ditt liv är på väg, eller när ditt liv är slut. Han har den bestämda tiden han kommer att komma till dig. Och då finns det inte att man kan skjuta upp det. Man kan göra uppskov. Man kan säga till dödsängeln kom tillbaka senare. Utan när tiden är kommen är den kommen. Och då lämnar man denna dunja med de gärningar man har gjort i detta liv. Och han säger här, sheikhen, hur många människor är det inte som har lämnat sina hem och säger till sin fru, spara lite mat till mig. Men den maten åt han aldrig upp. Hur många människor är det inte som yani, satt på sig sina fina kläder och sedan när man tog av honom kläderna så var det för att tvätta hans döda kropp. Ja. Hur många lämnar inte sitt hem gåendes och sen bars de, man fick bära dem till graven. Subhanallah. Och så är det. Unga dör, friska dör, kvinnor dör, män dör, barn dör. Alla kan dö. Döden kommer inte bara till de äldre, som vissa tror. Och vi känner alla själva unga människor som har dött. Är det inte så? Så man ska alltid vara beredd. Och tänka på att i det tillståndet man lever, dör man. I det tillståndet man dör kommer man att återuppstå. Hängde ni med? Så som du lever, dör du. För det mesta. Men lever du på ett visst sätt, du har en viss levnadsstil, då kommer du inshallah dö på det sättet. Och på det sättet du dör kommer du att återuppstå. Som profeten a.s. sa, att varje person kommer att återuppstå på det han dog på. Då kommer du möta Allah i det tillståndet. Och när man väl dött, det finns ingen återvändo. Alla som dör önskar att de kunde komma tillbaka. Den som gjort dåligt önskar att han kunde komma tillbaka och ångra sig. Den som gjort bra i det här livet önskar han kunde komma tillbaka och göra ännu mer bra. Subhanallah. Allah musta'an. Och han nämner en vacker berättelse från en av salaf som heter Sufyan ibn Uyayna. Då han sa att Ibrahim al-Taymi sa, jag föreställde mig själv, alltså jag satt och tänkte, jag föreställde mig själv i paradiset. Att jag satt och åt från dess frukter. Jag drack från dess floder. Och jag kramade oskulderna i paradiset. Och sedan föreställde jag mig själv i helvetet. Att jag åt från dess zakum. Och jag drack från blodvaret. Och jag var inlindad i kedjor och bojor. Och sen så sa jag till mig själv. Människa, vad vill du för dig själv? Och då så sa jag, jag vill tillbaka till dunya. Yani, han föreställer sig att han är i helvetet. I bojor och han straffas. Vad är det du vill för någonting? Jag vill tillbaka till dunya och göra goda gärningar. Och då så sa jag till mig själv, för inte fil umnietu fa'amali. Du är nu i din önskan, så agera. Hängde ni med? En han satt och tänkte på paradiset och sen helvetet. Och då han sätter sig själv i den situationen att han kanske är straffet i helvetet. Och vad är det då du skulle önska om du var i den här situationen? En enda sak. Komma tillbaka till dunya och få en till chans. Eller hur? Och så sa han till sig själv, jag är nu i min önskan. Jag är i dunya, så agera. Nu är det dags att skärpa mig, subhanallah. Och det här borde vi alla tänka på, subhanallah. Profeten alaihissalam, han gick en gång förbi en grav, en död person. Och så sa han att den här personen skulle komma tillbaka till dunya och be två raka'a. En sunna är mer kär till honom än att komma tillbaka och få hela dunya. En han bara önskar han kunde komma ut från graven och be två raka'a till Allah subhanahu wa ta'ala. Och här sitter vi friska. Allah musta'an. Och hur många människor, ja, ni kommer inte ens till moskén, bryr sig inte ens om meningen med livet, vänder sig inte till sin skapare och så vidare. De är rafla. Allah musta'an. Men som vissa av salaf sa, de är i ett rus. Dunya har ett rus. Man blir som berusad av pengar och makt och massa såna vackra saker. Och ju mer du tar av dunya, ju längre bort kommer du. Vissa sa att det är som att dricka saltvatten. Dunya. Ju mer du dricker, ju törstigare blir du. Och det här ruset, dunyas rus, när försvinner det? När man dör. Då vaknar man upp. Och då är det för sent. Så att, tänk det. Tänk, förbered det. Subhanallah. En gång så förberedde man en grav på profetens tid, alaihissalatu wassalam. Och han satte sig och väntade på att man skulle gräva färdigt graven. Sätter sig med fötterna ner i graven. Och så börjar profeten alaihissalam och gråta. Otroligt mycket. Tills tårarna faller ner på marken. Och så säger han, ja ikhwani, mina bröder. Limitli hada fa'iddu. Mina bröder, det är det här vi ska förbereda oss för. Förbered dig för massa saker. Provet, körkortet, giftermål, bla bla. Men i slutändan, det är det där vi ska förbereda oss för. Är det inte så? När du ligger i graven. Finns ingen återvändo. Munkar och nakir kommer och frågar dig. Sen ska du återuppstå på domedagen. Det är bara du och dina gärningar. Så tänk på dem. Tänk på döden. Tänk på vad ni har. Vad ni har samlat på er den dagen ni ska möta Allah subhanahu wa ta'ala. Han säger sedan den åttonde punkten som renar ens själ är att välja goda vänner och ett gott sällskap. Allah subhanahu wa ta'ala säger وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَ هذا البطوة المودق tillsammans med dem som åkallar Allah, ber till Allah på morgonen och på kvällen och söker Allahs välbehag. وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Och vänd inte bort blicken från dem till dem som bara kämpar eller strävar efter dunya. ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Och följ inte den vars hjärta vi har gjort negligent, glömsk, för att minnas oss, och han följer bara sina lustar, och hans gärningar kommer inte att ge någonting. Så här säger Allah subhanahu wa ta'ala att man ska vara i det goda sällskapet och inte bry sig om dåliga sällskap. Och att när man är med det goda sällskapet så ska man ha tålamod att vara med dem. Okej, tålamod i att vara med det goda sällskapet även om de skulle vara fattiga. För det finns så mycket gott i att umgås med goda människor. Du får ut så mycket gott av att umgås med bra människor. Och han nämner också hadithen där profeten alaihissalam säger att al-mar'u ala dini khalili. Personen är på vägen eller religionen av sin vän. فَلْيَنْضُرْ أَحَدَكُمْ مَنْ يُخَالِ. Så kolla vem ni tar som vän. Den här hadithen är jätteviktig. Du är på vägen av din kompis. المرء على دين خليل. Så som din kompis är kommer du att bli. Om han syndar mycket, du kommer att börja synda som honom. Om han faller in i olika avvikelser och ideologier, du kommer att falla in i samma saker som honom. Man blir som sin vän. Och vi har sett det här. Och ni har sett det här. Hur många människor var inte bra, började umgås med dåliga människor och blev dåliga. Eller generellt. Vi säger så här. Alla som blev kriminella kom in på den kriminella banan. Hur kom de in på den här banan? Var det genom att sitta hemma och läsa böcker? Ja? Hur blev de kriminella? Svara. Dåligt umgänge. Jag vet inget annat, yani, sak som har lett till att folk har blivit kriminella än ett dåligt umgänge. Eller hur? Och sen finns det små saker att de lyssnar på så här dålig musik och hit och dit och kollar på dåliga saker. Men i slutändan, det måste finnas en dålig grupp som han dras till. Dåliga människor som drar honom bort från det goda till det onda. Och samma sak när folk blir bra, praktiserande, troende, gör toba till Allah Azza wa Jal, det är oftast på grund av ett gott sällskap, goda vänner, subhanallah. Så vännerna påverkar väldigt negativt. Han nämner också hur vännerna påverkar en människa. En väldigt vacker liknelse som ni säkert alla har hört. Profeten alaihi salatu wasalam, han sa, liknelsen av ett gott sällskap är som liknelsen av en parfymförsäljare som säljer misk. Och liknelsen av en smed är liknelsen av ett dåligt sällskap. Vad beträffar parfymförsäljaren så kommer han antingen att ge dig parfym. Eller du kommer att köpa av honom. Eller att du kommer lämna honom och dofta gott. Men vad beträffar smeden så kommer han antingen att bränna hål på dina kläder. Eller du kommer lämna honom och lukta äckligt. Så vad är den här liknelsen? Bra vän. Bra sällskap och dåligt sällskap. En bra vän, antingen får du någonting gott av honom. Eller du köper någonting som parfymförsäljaren. Du går in i en parfymaffär. Han ger dig lite parfym. Lukta på den här. Mashallah. Eller hur? Eller du köper. Eller åtminstone det luktar så gott i affären att när du går ut du luktar gott. Det vill säga att när du är med ett gott sällskap så blir du påverkad. Jättemycket, lagom eller lite. Det finns inte att du inte alls blir påverkad av ett gott sällskap. Utan det är jättemycket som att köpa parfym. Eller lite lagom att du får lite parfym. Eller lite att du luktar gott. Det är positivt. Alla tre är positiva, eller hur? Och när du är med dåliga vänner, samma sak där. Men det nämndes två, inte tre. Antingen bränner de hål på dina kläder. Eller du lämnar och du doftar äckligt. När du är med dåliga människor blir du påverkad negativt. Jättemycket. Eller åtminstone lite. Spåret finns kvar. Den dåliga doften av att ha umgåtts med dessa människor. På samma sätt som spåret finns kvar av att gått in och fått den här röken som smeden finns i hans yani arbetsplats, kommer på kläderna. Så det här bevisar vad? Att man blir påverkad positivt av goda människor och negativt av dåliga människor. Och därför ska man aldrig ljuga för sig själv. Som vissa gör. Och ser, jag är stark. Jag klarar av. Jag har iman. Ingen kan rubba min iman. Jag kan stå med vem som helst. Jag kan umgås med vem som helst. Jag vet vad som är rätt, jag vet vad som är fel. Vissa säger så här. Och sen går han naiv och ställer sig med de här människorna. En gång, två gånger, tre gånger, tio gånger. Och sen kallas han är borta. Så ta profetens råd och umgås endast med bra människor. Välj din vänskapskrets. Det handlar inte om att ha många vänner. Att ha 1000, 5000 följare, vänner, likes, bla bla bla. Ha jättemånga kompisar. Ha bra kompisar, även om de är få. Även om det är en bra kompis. Om du hittar en bra vän, håll fast vid honom. Mashallah, han är värt guld. Hänger ni med? Dåliga vänner, exa dem, ta bort dem. Umgås inte med dem. De kommer bara förstöra er, dra er ner. Och wallahi, de kommer inte hjälpa er på domedagen. Vissa säger att de är mina bröder, de ställer alltid upp. La. Vad säger Allah att de kommer säga på domedagen? Al-akhilla, yawma idhin ba'dhum li ba'din adu, illa al-muttaqin. Al-akhilla, de nära vännerna. De närmaste vännerna kommer på domedagen att hata varandra. Ada, förutom de vars vänskap var för Allahs skull, al-muttaqin. Deras vänskap kommer att bestå i detta liv, i nästa liv, i paradiset. Men all vänskap som inte är för Allahs skull kommer att lösas upp. Och de kommer att bli fiender och förbanna varandra och skylla på varandra. Det var han som vilseledde mig, fördubbla hans straff och så vidare. Så sann vänskap är den som är för Allahs skull. En annan viktig sak, den nionde aspekten som han nämner, när det kommer till att rena sin själ, det är al-hadar min al-ujb wal-igtirar bin-nafs. Att man inte ska förundras över sig själv, att bli så här självkär eller tro att man är någonting. Att blåsa upp sig själv, bygga upp sig själv, göra sig till någonting som man inte är, att tro för mycket om sig själv. Kanske man kan säga på svenska. Tro för mycket om sig själv. Tro för bra om sig själv. Prisa sig själv. Upphöja sig själv. Allah Azza wa Jalla har sagt. Fala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu biman ittaqa. Prisa inte er själva. Allah vet bäst vem som fruktar honom. Yani. Vad är problemet? Om du nu säger. Jag är jättebra muslim. Jag är bäst i hela mitt kvarter. Jag är bäst i hela min släkt. Då drabbas du av högmod. Kibbel, du tänker dig bättre än andra. Al-ujb. Du förundras över dig själv. Kolla hur bra jag är. Kolla hur dåliga andra är. Och det var exakt det som. Vem var det som föll in i den här synden? Iblis, shaitan. Och det sägs vara den första synden som människan begick. Eller som begicks någonsin. Det var Iblis högmod och hans ujb. Anna khairun min. Jag är bättre än honom. Du skapade mig från honom, från eld och honom från lera. Han förundrades över sig själv. En muslim ska vara ödmjuk. När man tycker för mycket om sig själv, för mycket bra om sig själv, då finns det inte heller utrymme för att förbättra sig. För du ser dig själv på toppen. Är du på toppen? Alltså, det finns inget, jag har ingenting mer att vinna. Jag har redan nått toppen, eller hur? Och det är en väldigt stor fara av en ujb. Därför ska man vara ödmjuk. Man ska se sig själv, sina brister. Veta att Allah är ingenting. Jag har fullt med brister. Och han nämner en väldigt vacker sak. Det är att vi människor, vi har alla brister. Vi har alla tillkortakommanden, vi syndar alla. Kullubni Adam khatta, eller hur? Varje människa syndar. Och han säger här att profeten, alayhi salatu wasalam, lärde Abu Bakr. Och ni vet alla vem Abu Bakr är, eller hur? Vad är hans position i denna umma? Number one, han är den första, bästa muslimen i denna umma. Alltså självklart efter profeten alayhi salatu wasalam. Den bästa muslimen i denna umma är Abu Bakr radiyallahu anhu. Det sägs att hans iman väger lika mycket som hela ummans iman. Okej? Okay? Abu Bakr radiyallahu anhu. Vilken dua lärde profeten honom att säga alayhi salatu wasalam? I varje bön. Att han skulle säga Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ja Allah, jag har gjort mycket orätt mot mig själv. وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Och endast du förlåter synder. فَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ. Så förlåt mig en förlåtelse från dig och ge mig din rahma. Anta al-Ghafur al-Rahim. Du är den förlåtande, den barmhärtige. Yani, profeten alaihissalam lär Abu Bakr att säga Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Jag har gjort mycket orätt mot mig själv. Vad ska då vi säga? Ha? Vad är vi jämfört med Abu Bakr? En Allah musta'an. Så att gå och tro att man är någonting, eller det finns inte mer. En muslim ska vara ödmjuk. Det finns en vers i Koranen där Allah subhanahu wa ta'ala säger وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَهُ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. De som ger, alltså skänker, hjälper fattiga med det, av det de har fått. Och samtidigt som de skänker وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَهُ är de rädda. Deras hjärtan är fyllda av rädsla för den dagen de ska möta Allah. Tänk er här, de ger sadaka till fattiga, vilket är en bra gärning, eller hur? Bland det bästa du kan göra. Och när de ger sadaka till Allah är de rädda för Allah. Hur? Då så säger Aisha radiallahu anha, hon frågar profeten alaihissalam om den här versen. Hon säger, är det här de människor som dricker alkohol eller de som stjäl? Är det därför de är rädda? Att det ska inte accepteras från dem? Och då så sa profeten alaihissalam, la ja, inte Siddiq. Utan det är de som fastar, de som ber och de som ger sadaqa, och de är rädda att deras gärningar inte ska accepteras. Det är de bästa av människor. När de gör goda gärningar är de rädda att deras gärningar inte ska accepteras. Så att, återigen, ödmjukhet. Var rädd för Allah. Hoppas på Allahs bästa, självklart. Men man ska inte tro för mycket om sig själv. Som tyvärr vissa gör idag, som att de har en stämpel, ett liksom fripass att gå in i paradiset. När man talar med vissa idag, det är som att de får den här känslan. Typ vadå, Allah förlåter. Jag säger la ilaha illallah. Nej, men paradiset är inte gratis. Det är inte bara att din pappa är muslim och du går in i Jannah. Nej, paradiset har ett pris. Femen, priset är en iman, riktig iman och goda gärningar. Det kostar att komma in i paradiset. Att få Allahs rahma som leder till paradiset, det kommer inte bara från ingenstans, utan det kräver uppoffringar. Han nämner också från Abdullah ibn Abi Mulaika, som sa, jag träffade 30 stycken av sahaba och de var alla rädda för att falla in i nifaq, i hyckleri. 30 stycken sahaba träffade han och han sa, de var alla rädda för att falla in i hyckleri. Så att man ska hela tiden vara försiktig. Man ska vara på sin vakt. Jazakallah khair. Ja. Den sista principen som han nämner är att förstå sig på människans natur. En nufus. Det har nämnts i Koranen en nefs med tre olika beskrivningar. En nefsul mutmainna, den fridfulla själen. En nefsul lawama, den klandrande själen. Och en nefs al-ammaratu bisu, och själen som uppmanar till ondska. Den första själen, den fridfulla själen, är den som är fridfull, den är lugn, den är fylld med iman, med att minnas Allah och dyrka Allah på bästa sätt. Allah subhanahu wa ta'ala säger: الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطَمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطَمَئِنُّ الْقُلُوبُ. De som tror och vars hjärtan finner itminan, lugn, frid i att minnas Allah. Är inte så att hjärtat finner frid i att minnas Allah? Så här har vi det fridfulla hjärtat, den fridfulla själen som finner lugn i att minnas Allah. Allah säger också: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ, och du fridfulla själ, vänd tillbaka till din herre radiyatan mardiyya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yani träd in i mitt paradis, träd in bland mina tjänare i mitt paradis. Så han nämner Allah en nafs al mutmainna, den fridfulla själen som är full med iman när man mår som bäst. Och sen en nafs al lawama, den klandrade själen. Och det är den som klandrar sig själv för de synder till korta kommanden som de har i att göra sina plikter. Allah Azza wa Jal säger i Koranen: وَلَا أُقْسِمُ بِنَفْسِ اللَّوَّامَ.
Klipper bort det sen.
Så vi har en nafs al-lawama, och det är att man ibland klandrar sig själv. Ja, varför gjorde jag så här? Man känner ånger. Okay? Man känner sig dum. Och sen en nafs al-amara bis-su, att man dras åt att göra synder. Man vill göra synder, man vill göra haram. Allah säger: "Inna an-nafs al-amara bis-su." Att det finns inom människan ett ego som ibland uppmanar till ondska. Och därför brukade profeten Alisam säga i khutba: "Wa'udhu billahi wa na'udhu billahi min shururi anfusina." Och vi söker skydd hos Allah från ondskan inom oss själva. Det är att man ibland vill göra haram och så vidare. Så människan kan ha, på en och samma dag kan han ha alla dessa tre. Han kan ha stark iman, och sen han gör någonting fel, han känner sig dum. Sen han dras åt någonting haram och han kämpar mot det här haram och så vidare. Så det är en ständig kamp inom människan. Att man måste hela tiden kämpa för att hålla sig på den raka vägen. Och han säger sen avslutningsvis på dessa råd: att vi måste återigen rannsaka oss själva. Eller ställa oss själva inför svars för vad vi har gjort i detta liv. Och förbereda oss gärna för nästa liv. Och han nämner lite athar. Och vi nämner bara några av dem. En väldigt vacker athar från Umar radiyallahu anhu. Där han säger: "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Umar radiyallahu anhu säger: "Ställ er själva till svars. Ställ er själva till svars innan ni ställs till svars. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu." Och väg er själva, alltså era gärningar, innan ni kommer att vägas. Watazayyanu lil ard al akbar. Och gör er vackra till det stora mötet. Yawma tu'raduna la takhfa minkum khafiya. Den dagen ni kommer att möta Allah och ingenting kommer att vara dolt. Så vad säger här Umar radiyallahu anhu? Att vi ska ställa oss själva till svars. Så rannsaka oss själva innan Allah ställer oss till svars. Det kallas på arabiska för al-muhasaba. Och det var det vi nämnde: "Waltandur nafsun ma qaddamat li ghadin." Yani, vad har jag förberett för morgondagen? Och det här brukade vissa göra på kvällen. De ligger och tänker: vad har jag gjort idag för någonting? Vad har jag gjort för bra saker? Vad har jag gjort för dåliga saker? De måste jag göra tåba för. Jag måste sluta upp att göra dem. Hela tiden försöka utveckla sig. Anas ibn Malik var en gång med Umar när han var khalifa. Och Umar gick bakom en vägg, en mur. Och så säger Umar till sig själv. Och han är khalifa till muslimin. Och Umar säger till sig själv: "Bakhin." Han säger: "Umar ibn al-Khattab. Amirul mu'minin bakhin." Yani, vad är det för position jag har fått? "Wallahi la tattaqiyanna Allah ya ibn al-Khattab aw la yu'adhibannak." Han säger till sig själv: "Ya ibn al-Khattab, frukta Allah eller så kommer Allah att straffa dig." Yani, han påminner sig själv: "Wallahi, det är allvar. Skärp dig, annars kommer Allah att straffa dig." Det här är muhasaba, rannsaka dig själv. Och han säger också: "Väg vad ni har gjort för någonting." Yani, tänk, vad har jag för någonting att komma med? Miskin, har jag ens någonting att komma med innan Allah kommer att väga det? Har jag mera goda gärningar än dåliga gärningar? Och det betyder inte att man ska sitta och säga mashallah, jag har gjort en massa bra saker. Nej, men vad har jag generellt att komma med? Om dödsängen kommer idag, är jag beredd att möta Allah? Har jag ett rent hjärta? Kommer jag inshallah vara den som svarar rätt på frågorna när Allah säger, har du gjort dina böner? Har du gjort dina 5 salat i tid? Är du bland dem som kan säga na'am, alhamdulillah, med din hjälp jag kunde be mina 5 böner? Eller är du bland dem som fuskar med böner? Alltså då är det dags att du skärper dig. Rannsaka dig själv innan du kommer att rannsakas. Innan det att du kommer att frågas ut. Och gör er vackra. Gör er fina inför det stora mötet. Eller möt Allah vacker som en mu'min med goda gärningar. Istället för att möta Allah i ett förnedrat tillstånd. Tillstånd av mörker, helt tyngd med synder och dåliga saker. Subhanallah. Han nämner också ett väldigt vackert uttalande från Ali radiallahu anhu som vi kan avsluta med. Ali radiallahu anhu sa, ja ayyuhannas, människor, det jag fruktar mest för er är tulul amal. Tulul amal, att ni förväntar er att leva väldigt länge. Wattiba' al-hawa, och att ni ska följa era lustar. Vad beträffar tulul amal så får det er att glömma nästa liv. Vad beträffar att följa era lustar så leder er vilse från sanningen. Och så sa han, ala inna dunya qad wallat mudbira. Är det så att denna dunya är på väg mot sitt slut? Wal akhira muqbilatun, och nästa liv är på väg mot oss. وَلِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَ بَنُونَ, och de har båda sina barn. فَكُونُ مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ, så var från barnen av الآخِرَة och var inte från barnen av ett dunja. Och så sa han, فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ, för idag agerar vi utan att stå till svars för vad vi gör. Men imorgon så är det hisab utan att agera. Och denna finns i Al-Bukhari. Så vad han säger här, Ali radiallahu anhu, han fruktar 2 saker för människan. Tulul amal, och det är att man då tror att man ska leva för länge. Man glömmer bort döden. Så, som vissa, när jag går i pension, han planerar vad han ska göra tills han blir 90. Och det här, det är farligt. För det får dig att glömma bort nästa liv, som han säger. Döden kan komma ikväll, kan komma imorgon, kan komma nästa vecka. Du kanske aldrig går i pension, kanske aldrig blir ens 50-60 år, eller hur? Så, tro inte att du lever för länge. Och därför så sa ju profeten a.s. att vad är det här livet som? En resande. Eller hur? Förbi resande eller främling. Och Ibn Umar brukade säga att om du lever på morgonen så förväntar du inte att leva till kvällen. Alltså, lev varje dag som det vore din sista. Ta vara på dagen. Be varje bön som det vore din sista. Och sen nämnde han att han också är rädd för att människorna ska följa sina lustar, sina begär. För det leder människan bort från sanningen. Vi följer uppenbarelsen. Vi följer inte vad vi tycker och vad vi känner för. När det kommer till religionen, där följer vi uppenbarelsen. Och sen säger han detta vackra uttalande att det dunja är på väg mot sitt slut. Och el akhira, nästa liv, är på väg mot oss. Och Allah, det är sant. På profetens tid, alaihissalam, för 1430 år sedan, så sa profeten alaihissalam, jag och domedagen sändes så här. Och han pekade med sitt långfinger och pekfinger. Ja, det här lilla avståndet mellan pekfingret och långfingret, det är avståndet mellan profetens ankomst alaihissalam och domedagen. Domedagen är nära. Vi är den sista umman. Och vi lever i den sista tiden. Och den som kollar på domedagens tecken, de sakerna, hundratals saker som profeten alaihissalam berättade skulle hända innan domedagen, ser att de flesta har hänt. Väldigt, väldigt få av domedagens tecken har inte hänt. De stora och vissa små. Men de flesta små tecken har redan kommit. Vi lever i den sista tiden. Domedagen är nära. Den är värd på väg mot sitt slut. Och nästa liv är på väg mot oss. Subhanallah. Men trots detta så sa profeten alaihissalam att domedagen kommer bara närmare, men folk kommer bara längre bort från Allah. Dunya är på väg mot sitt slut, men folk ökar bara i kärlek till dunya. Det borde vara tvärtom. När någonting är på väg mot sitt slut, utgångsdatum, ingen vill ha den, eller hur? När du går till affären, det står mjölk sista dagen, halva priset. Du vill inte ens ha den, eller hur? Du köper den andra, färska mjölken. Dunya, det kallas det, utgångsdatum. Sista datum, eller hur? Men folk ändå, de ökar bara sin kärlek till dunya. Subhanallah. Och folk kommer bara närmare till Allah, men vänder sig bara längre bort från Allah. Samma sak där, det borde vara tvärtom, eller hur? Ju närmare vi kommer till Allah, subhanallah, måste förbereda oss. Men vi ser att folk är i ghafla. De vänder sig bort från Allah, glömmer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah musta'an. Så han säger här att dunya är på väg mot sitt slut och akhira är på väg mot oss. Och så säger han att folk är i två kategorier. Och han kallar dem för barn. Dunyas barn, akhiras barn. En folk, det betyder folk. Dunyas folk, akhiras folk. Och så säger han, du ska vara från akhiras folk. En var inte av dem som lever för dunya. Och det här livet är allt de bryr sig om. Och glömmer bort nästa liv. Var från dem som lever för nästa liv. Planerar sin plats i paradiset. Ja. Och han säger varför? För att i det här livet så agerar vi, för innal yawm amalu wa la hisab. Här du bara agerar, du gör massa saker, men det finns inga konsekvenser. Det finns ingen hisab. Allah kommer inte fråga dig i det här livet. Gör vad du vill. Men i nästa liv kan du inte längre göra någonting. Då khalas. Det är vad du gjorde i detta liv som räknas. Och det är belöning. Beroende på vad du gjorde i detta liv. Så det gäller att förbereda sig för den dagen. Och som vissa säger, som en bonde. Vad gör han? Han planterar. Eller hur? Han planterar och sen skördar han. Om han inte planterar bra, finns ingenting att skörda. Eller hur? Och samma sak är det med oss. I det här livet planterar vi. Du gör din salat, du fastar ramadan, du betalar zakat, du är god mot dina föräldrar, du är ärlig. Du har alla de här goda egenskaperna. Och i nästa liv kommer du skörda. Du ser kanske inte frukterna av din salat i det här livet. Jag visste du mår bra av det, det ger dig nor i hjärtat, det ger dig många positiva saker. Men du ser inte den riktiga belöningen av att be. Men det ser du i nästa liv. Så därför gäller det att inte tappa hoppet. Och vi människor ibland så här, vi är lite naiva ibland alltså. Vi tänker bara på det vi ser. Men Allah har lovat oss en enorm belöning. Han har lovat oss paradisen. Och då måste vi tro på det, eller hur? Så vi måste agera för det. Och som jag sa återigen, paradiset har ett pris, det är inte gratis. Så det här var 10 korta råd i hur vi kan rena våra själar. Och vi ber Allah Azza wa Jal att rena våra själar, rena våra hjärtan och göra oss till bättre muslimer. Och att hålla oss fasta på hans religion tills den dagen vi möter honom. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.